Du har en halv avokado i mungipan också. Mm. Kanske kan pilla bort
It's
den bara. Jag blir
you.
Lite
It's for you.
Tänk distraherad.
Låta den sitta. Ska låta den sitta. Så att du får något annat att tänka på. Så, nu kör vi. Sluta smsa.
Vadå? Jag måste.
Du skäller alltid på mig.
Ja,
vad är det men... som är viktigt nu?
Jag håller på att reparera en sak här.
Har du bort dig?
Ja, lite grann faktiskt. Du vet att jag gillar ju giffar, va? Jag tycker det är ett utomordentligt...
Giffar eller gifflar?
Ja, både och.
Ja?
Förvisso. Men giffar, du vet såna här sköna bilder man kan lägga in och
roliga
förstärka.
Roliga små klipp.
Ja. Mm. Du vet ju att jag är närmast pervers med att använda såna. Ja, men det är ju roligt.
Mm. Mm.
Det är i alla fall väldigt roligt när man skickar dem till rätt person. Det är mindre roligt när man vet igår när vi satt och smsade fram och tillbaka så skickade jag en snygg brudbild till dig. Hon var en snygg tjej som var helt nervös som stod och flämtade och flåsade, kommer du ihåg?
Mm. Vilket är signifikant för dig.
Ja,
en snygg tjej
precis.
Som är nervös.
Det var det närmsta en betraktelse av mig själv jag kunde hitta. Nej, men den bilden skickade jag även till en gammal kompis som minuten innan hade skrivit och berättat för mig att han och hans fru ska separera. Hej och välkomna till podden Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Jag har tryckt i mig 2 avokadomackor.
Åh, oh, underbart. Mm. Då är du full laddad med kolhydrater och grejer. Bra grejer nu. Härligt.
Själv då?
Det är bra. Bra, mycket jobb och mycket fix har du varit med att komma igång med podden nu och allting. Mm. Men det har ju varit roliga veckor.
Ja, ibland.
Ibland.
Jag har ju svår för väntan.
Ja, jag vet. Mm. Du är otålig. Mm. Du är den otåliga typen.
Mm.
Men du, nej men i övrigt så har jag har ju varit ute på resande fot en del. Jag har faktiskt varit på inspirationsresa till podden.
Vart åker man då?
jag åkte till Norge.
Aha, ja, för de är ju framåtlutande.
Ja, ja men absolut. Ja. Det händer ju lite skit där också. Mm. Nej, men jag har varit där och föreläst och pratat våld mot barn och kvinnor och sådär för ganska mycket tandvårdspersonal framförallt den här gången. Men då när jag var där så tog jag del av lite löp och sådär, löpsedlar och så och nyhetsbevakning. Och jag noterar ju främst sånt som rör kriminalitet och spännande brottsfall.
Mm.
Och ett som har varit väldigt mycket på tapeten, det är ju den här kidnappningen av
norskan.
Precis, miljardärshustrun. Mm. Har du hört talas om det caset eller? Ja.
Mm.
Det är ju faktiskt väldigt intressant.
Mm.
Det är ju inte jättevanligt med kidnappningar.
Vad tror du? Lever hon?
Ah, tveksamt va. Alltså det är ju så här, det är ju 1 år sedan hon försvann. Och hon är alltså gift med en av Norges rikaste män. Hon försvinner ju spårlöst från bostaden.
Mm.
Och man gör ju visserligen en väldigt, vad jag förstår, rigorös brottsplatsundersökning och spårsäkrar högt och lågt på platsen. Man säkrar ju också lite spår, alltså ett skoavtryck bland annat och någon buntband och där. Men någon dörrknackning och höra liksom eventuella vittnen och så, det gjorde man ju inte förrän lång tid senare.
Nej.
Så det är ju lite anmärkningsvärt. Sen tänker jag så här, det har ju framkommit också att familjen ska ha fått något eller så här, när maken kommer hem och upptäcker att hustrun är borta så finner han ju en lapp som ligger där med någon slags, någon instruktion då från de här kidnapparna som gör gällande att han inte får det här klassiska, han får inte kontakta
såklart
polis för att då riskerar hon att bli bragd om livet.
Mm.
Det gör ju han ändå såklart. Det tror jag de flesta faktiskt gör, tror du inte det? Eller?
Ja.
Ja, jag hade i alla fall.
Nej, men det
såklart
finns väl inte en film med kidnappning som inte är ring inte polisen, då
nej,
dör hen.
Nej, men det är precis. Nej. Det hör liksom till hela scenariot. Men jag tänkte då att kanske är det faktiskt så att de inte har knackat dörr av den anledningen. för att undvika någon slags risk att
du menar att polisen gjorde ett aktivt val?
Nej, men alltså, om de tänker lite taktik här. För jag vet att maken träffar möter upp polisen en bra bit hemifrån. Mm. De stämmer träff en bra bit från bostaden. Mm. Så jag tänker, om hypotesen är att det finns kidnappare eller liksom suspekta människor som är involverade i det här som finns i närområdet, så ska det inte framgå att de har liksom varit runt och frågat om den här händelsen. För då står det ju också klart att de faktiskt har gjort en polisanmälan och involverat polisen. Mm. Jag vet inte. Men hur som helst, det är ett väldigt intressant case. Och det är över ett år sedan, som sagt, sedan hon försvann.
Mm.
Och det, hon har ju varit spårlöst försvunnen, som hon bara liksom har gått upp i rök.
Mm.
Så min känsla är väl ändå tyvärr att hon inte längre lever. Sen hoppas jag verkligen att jag har fel. Men vad tror du, Lena, utifrån din erfarenhet?
Ja,
om du har någon av kidnappningen?
Ja, jag har ju då ingått i polisens grupp människor som blir inkopplad om det kommer till polisens kännedom att någon har blivit kidnappad. För polisen har ju särskilda arbetsmetoder kring det här.
Mm.
Både hur man träffar, det är oftast någon anhörig som blir som får reda på att någon är kidnappad. Och när det kommer till polisens kännedom så har ju polisen liksom en särskild arbetsordning i det där. Allt från hur man träffar upp den personen till om det kommer såna här mejl, telefonsamtal, att man ska göra någonting, förflytta sig på något sätt.
Mm.
Och då har jag ingått i det teamet.
Intressant.
Så att vi är några personer som då, när jag jobbade som polis, som då får arbeta med det där, till exempel spaningen kring det.
Intressant.
Svensk polis, nu var det här norsk polis, men svensk polis har ju en fantastisk fin uppklarningsprocent på kidnappning.
Vad beror det på?
Det beror på att det är väldigt, väldigt svårt att klara sig undan. En av Sveriges bästa kidnappningsexperter, han säger att det är en ovanligt dum idé att tänka att man ska kidnappa någon och komma undan med det.
Mm.
Av den enkla att det, du vet ju som kriminaltekniker, att ha en person i sin ägo över en period och tro att det inte ska sätta spår, höra röster. Nej, men det går ju nästan inte.
Nej.
Så utredningsläget är ju alltid väldigt, väldigt gott. Så uppklaringsprocenten är ju snudd på 100 i Sverige. Och jag antar att i och med att man har samarbete, jag antar att Norge också är väldigt duktiga på det.
Mm.
Och man bollar ju tankar och idéer kring det här. Så att hon har varit borta under så lång tid får mig och tro att det kanske inte är, det är väl några utifrån, kanske några i något land där kidnappning brukar funka. Och att man skulle då helt plötsligt, om det är någon som har henne i sin ägo, släppa henne och tro att liksom de kommer inte hitta oss, det är ju extremt osannolikt. Det är väl det som får mig att tro att
Men sen tyckte jag var intressant. Och sen också att det finns ju inga, det kommer ju inga fler meddelanden nu.
Nej,
det kom ju vid något tillfälle tror jag något krav om en lösensumma som jag tror man också betalade. Men sen blev det ju tyst.
Men nu för inte så länge sedan så kom det också ut uppgifter som talar emot varandra.
Mm.
Där några sa att de hade fått livstecken från henne.
Just det,
och några sa att de jobbar som utifrån att hon är död. Och det är också en arbetsmetod.
Mm.
Man försöker locka fram en reaktion från de som har henne. Att om vi säger att nu har vi fått tecken på att hon lever. Och de känner att det är inte vi som har gett ifrån. De är på fel spår.
Så att, och omvänt också kanske.
Exakt. Så att, det där är en hård nöt att knäcka helt klart.
Men du, om man pratar lite grann kring motiv då. Jag menar, det här är en rik snubbe. Det är hans hustru som liksom som de har tagit här. Så det är klart att här kan det finnas ett ekonomiskt motiv såklart. Men vad kan det finnas annars för motivbilder som du kan tänka dig? Är det vanligt att det är liksom pengar man vill ha, eller kan det vara att hämnas, eller?
Ja, det finns ju så många ord. Alltså, först ska vi bara säga, kidnappning är ju inte den juridiska termen.
Nej,
det finns liksom
precis.
Inget brott som är, utan om vi börjar från början. För nu blir veckans ämne blir ju nu personer och saker som går upp i rök.
Ja, precis.
Om vi ska börja från början, så enligt regeringsformen så är ju var och en skyddad mot saker som begränsar din frihet och rörelsefrihet. Och om någon ingriper på den eller angriper och gör så att du inte kan röra dig så som du vill, så är ju det ett olaga frihetsberövande.
Just det.
Och det kan vara väldigt diffust. På alla sätt jag gör så att du inte kan röra dig fritt. Jag vet till och med finns ett rättsfall att om jag snor kläderna för en nakenbadare så att den inte vågar gå upp i vattnet, då har du inskränkt min rätt till fri rörelse. Det är faktiskt sant. Det blir olaga frihetsberövande då.
Så jag tar någon småbyxor som ligger där uppe.
Exakt. Jag känner mig inte fri att röra mig. Ja, då har du begått ett brott.
Jag har begränsat hans eller hennes rörelsefrihet.
Ja, exakt. Mm. Okej, och om man då har liksom ett syfte att skada någon, låsa in någon, pressa någon på pengar, då kan det bli ett brott grövre så att säga. Och då är vi inne på människorov.
Mm.
Så definitionen är ju egentligen människorov.
Mm.
Att om olaga frihetsberövande är att bara inskränka rörelsefriheten, så är människor att du har syfte med någonting, skada den och så vidare.
Det.
Och det är det man då brukar kalla lite slarvigt för kidnappning.
Mm.
Och är det är extremt ovanligt i Sverige idag.
Ja.
Så att det är väldigt många, jag har ju jobbat sista året med personer som möjligtvis skulle då vara i kategorin ha lite förhöjd hotbild för, eller högre risk än andra att bli kidnappade av den enkla att de är kapitalstarka. Men det är fortfarande alltså, försumbar risk att bli kidnappad. Så de brukar ju säga så här, ah, men jag vill ha ett bygga sån här safe room. Du vet, som de kan fly in i. Men väldigt, väldigt, väldigt
liten. Ja, ska man ha ett safe room eller?
Det finns de som kanske har fog för att ha det, men de är extremt få. De kidnappningarna som man kan möjligtvis se ske, det är ju inte de här klassiska knöla ner en låda. Vi har ju några kända case i Sverige som svensk polis har klarat upp helt enkelt.
Vi har i och för sig några försvinnanden också som väl i och för sig
vi inte vet helt enkelt än idag. Men om vi ser det vi kallar för tigerkidnappning.
Spännande.
Är det? Det är ju om jag tar dig helt enkelt, inskränker din rörelsefrihet och förmår dig att vara med att begå brottet, kanske mot dig själv. Till exempel om jag kommer hem till dig, du är, säg, klockmakare eller guldsmed. Jag kommer hem till dig och berövar dig din frihet mot att du ska med mig nu och öppna upp guldbutiken.
Ja, jag fattar.
Du är liksom med och begår brottet mot dig själv eller din arbetsgivare. Det är en variant. De här expresskidnappningarna som oftast blir rent juridiskt blir det oftast rån plus olaga frihetsberövande. Så jag säger att det är fyra killar stoppar någon på trottoaren. Ställer sig egentligen bara en ring runt. Det vill säga din frihet är nu berövad. Du kan inte, du vågar inte gå därifrån. De plockar av dem prylar och sen så avslutas det med ditt bankomatkort. Nu ska du följa med oss till bankomaten.
Så och så tömmer vi ett instrument i liksom
under
själva.
En kort period har du varit berövad friheten.
Just det.
Och det här är intressant med statistik. För om man ser andra länder där man ser skyhöga siffror på kidnappning. Men då ser man att de allra flesta av dem är såna här expresskidnappningar. Där man tog dig en kort stund och förmodde dig att göra någonting eller att man plockar saker ifrån dig och sen släpper dig. Men de kommer liksom med i statistiken över kidnappningar och då tror man att oj. Här är många människor som försvinner och sitter i lådor runt om i olika förråd. Vilket inte sker.
Nej. Precis.
Sen har vi en till som jag tycker är ganska vidrig, men falsk kidnappning. Tänk dig att jag vill åt dina pengar. Och sen så försöker jag lista ut vem som är viktig för dig. Och sen så, säg att du har en dotter, 19 år. Hon går på bio. Och då vet jag att hon kommer inte svara i telefon på en och en halv timme. Då ringer jag till dig. Eller smsar dig. Säger, jag har kidnappat din dotter. Du har en och en halv timme på dig att ge mig.
Men shit,
och då är det inte så höga summor. Kanske 20 000. Eller 30 000. Ja, du får panik. Och så säger jag såklart, du får inte ringa polisen. Du får panik, ringer dottern, 40 samtal, svarar inte. Du tänker, ja, men det är inte så hög summa. Jag ser till att få över pengarna. dottern kommer ut från bion, tittar på sin mobil, 40 missade precis. Samtal, ringer dig, vad är frågan om? Du är helt upplösningstillstånd, du har blivit av med pengarna. Vad har de begått för brott? Ja, de har inte berövat någon friheten.
Nej,
det är
precis.
Inte olaga frihetsberövande, det är inte människor.
Ja, det var sofistikerat.
Och vidrigt.
Och, ja, verkligen. Ja,
men risken är inte så himla stor.
Eller vi kanske ska prata lite grann om vad som händer om någon anmäler en person försvunnen.
Ja, så jag kan ju inledningsvis när man jobbar i yttre tjänst, när man fick sådana jobb, att nu ska ni åka, det är en person som borde ha kommit hem nu. Mm. Då åker man ju oftast hem till en familj eller någon anhörig som är i upplösningstillstånd.
Mm.
Man utvecklar ju som polis där en ganska stor nivå av chill. För man vet ju, till 99% så kommer den här personen att komma hem snart.
Mm.
Eller åtminstone meddela
var
hen befinner sig. Men då börjar man ju söka information.
Mm.
När, var, hur, varför, hade på sig, var med vem.
Kommer du ihåg den här listan som man kallar för frågelista lång?
Nej.
Nej, du var aldrig i kontakt med den.
Nej.
Nej, men det var ju en sån här lista som man, alltså det var ju som du säger, ett frågebatteri.
Ja.
Så säg att lilla Oscar är försvunnen från den lokala lekplatsen.
Ja.
Och så ringer man polis och polis ansluter med, och då blir det ju ofta ganska stort pådrag ju, när det är en särskilt utsatt individ, ett barn eller en gammal eller sådär. Och det är precis som du säger, det första man gör det är att man vill fråga ut den person som står den här barnet
den som har mest information
helt enkelt. Om allt ifrån ju signalementsuppgifter till hur den här personen brukar röra sig. Är personen frisk eller har behov av något läkemedel eller finns det en demenssjukdom eller andra saker som kan vara intressanta för eftersökandet. Så att, ja, frågor är ju bra.
Men frågelista lång, då undrar jag, fanns det en frågelista kort?
Ja, det fanns nog en kort också, ja, men i alla fall jag var med så var det den långa.
När man var lite mindre sugen på att hitta personen.
Exakt. Fråga 243.
Nej, jag sköt nog från höften även där kan jag säga. Man vet ju vad man behöver veta för att hitta en person.
Ja, men
eller åtminstone ofta, vad man ska leta efter.
Ja, ofta så är väl i närområdet man anträffar de här individerna. Men faktum är ju att jag har faktiskt varit med i eftersökningsarbete av barn just och kunnat konstatera i efterhand att även ett ganska litet barn hinner ju tulta iväg en bra bit alltså på en ganska kort stund.
Ja, jag kan berätta om min mormor.
Oj.
Hon bodde ju på dementboende. Ja, men hon var ju dement. Men hon var ju fysiskt ett jävla rivjärn alltså.
Mm-hmm.
Så hon kunde ju utan att tveka hoppa ut genom ett fönster och förstod inte alls varför hon kom ut. Och hon, liksom alla andra, kan ju färdas långa sträckor.
Mm.
Och man ser ju inte på människor att de är försvunna. De har inte en skylt på sig. Så de kan ju lätt hoppa på en buss, åka långt, promenera, ta tåg. Så den här ringen, diametern som man liksom letar i, den kan ju vara hur stor som helst.
Ja, ja. Ja, ja, men absolut.
Så man börjar räkna timmar. Liksom, hur långt kan en person färdas?
Mm. Ja, och det finns ju ett väldigt utarbetat och bra koncept för det där. Ja. Hur man ska liksom leta efter försvunna personer. Men i alla fall, efter de här 60 dagarna då, om inte den här personen som har försvunnit är påträffad eller anträffad än, vare sig det är död eller levande, då måste man ju ta det här till nästa steg. Och det man kommer göra då är ju att inhämta en massa uppgifter som kan på längre sikt vara till hjälp om man skulle anträffa en avliden person.
Mm.
Och det kallar man för antemortemuppgifter eller AM-uppgifter. Och där har ju min verksamhet en viss betydelse. För att redan i det skedet så vill man ju hämta in tanduppgifter eller i vart fall uppgifter om vad den här personen har gått hos tandläkare. Så att man har uppgifter om en person i livet som man kan ha glädje av att använda om man skulle anträffa en
avliden. För att kunna jämföra helt enkelt.
För att kunna jämföra. Så att det är ju en jätteviktig del av det här. Och där har ju Sverige ett väldigt bra utarbetat koncept kan man säga.
Men jag tänker på de här gångerna där man har blivit kallad till en plats där personer har hittat. Jag har hittat ett lik, ja, i skogen.
Och det här så, då vet man ju, på, ja,
då, när man kommer dit man bara, det här är något grävlingshuvud. Eller, ja, eller här är någon som har käkat kycklingklubbor på Mellis och liksom. Ja.
Alltså som kriminaltekniker, ja, så är ju inte det här alls ett ovanligt, nej, uppdrag. Och särskilt inte om man har viss kunskap om
anatomi
och osteologi och odontologi, alltså hur ben och käkar och tänder och så kan se ut. Alltså jag minns ett case som jag åkte på. Då var det ett yttre befäl som hade åkt ut till en anmälare som höll på att schakta på sin tomt.
Ja.
Och när han satte ner skopan där och tog upp ett lass så fick han se att något stack upp bland jordmassorna där. Ja, så han kliver ur och ser att det är ju ett ben som sticker upp, ja, där. Ja, så han ringer ju polisen. Polisen skickar yttre befäl som åker fram och tittar. Och sen ringer han till mig, eller till våran chef där då, som fördelar jobben på tekniska.
Alltså ben, då menar du ett skelettben. Ja, du är inte femur, inte själva benet.
Alltså det visste, nej precis. Nej. Utan en skelettdel.
En skelettdel, ja,
precis. Och jag får då det här jobbet, ringer upp till yttre befäl för att få lite uppgifter om var är jag ska och vad är det vi har att jobba med. Och han är så exalterad så han håller på att studsa ur uniformen på plats.
Alltså, polisen alltså.
Det här, ja, polisen, ja, precis. Ja. Ja, men även den här killen som ringde tyckte det här var ganska spännande.
Såklart.
Ja.
Caesar.
Så vad har vi då? Ja, det, alltså, det här, det är ju ett ben. Så vitt jag kan bedöma så är det ett mänskligt ben. Och jag tror det är ett överarmsben.
Säger så vitt jag kan bedöma. Någonstans där hade man dragit öronen åt sig.
Ja, visst. Så jag börjar ju mentalt förbereda mig för att herregud, det kan ju vara ett mordcase här vi har framför oss. Det vet man ju inte. Så jag och en kollega dundrar upp till den här platsen, eller fram till den här platsen, kliver ur, eller rättare sagt, jag behöver knappt kliva ur för jag ser på avstånd
från bilen
det här benet.
Ja.
Som då har beskrivits som ett tänkbart överarmsben från människa.
Ja.
Och om jag säger dig att benet var kanske en och en halv, eller en meter i alla fall.
Och det var dinosaurieskelett.
Och hade en omkrets liksom på, jag vet inte hur många centimeter, så jag gick ut och tog med ett stadigt grepp om skelettdelen, la den mot min egna överarm. Och sa till det yttre befälet.
Du gjorde inte det.
Hur tror du att den här människan skulle vara beskaffad som skulle ha såna här
Ibland så får man ju jobb, eller fick jobb då när man jobbar yttre tjänst som polis, med olika saker. Ormar till exempel. Ja, nej, okay. Men alltså, det har ju inte hänt bara en gång. Att så här, men vi har hittat en orm. Vi hade städdag i bostadsrättsföreningen och hittade något konstigt som inte ser ut som en snok och ingen huggorm.
Men shit.
Ja, ja, ja. Och det är ju, då har man ju sin rutin att vi åker upp till Skansen med prylarna. Det där ska ju inte in liksom i arresten.
Med prylarna.
Ja, men liksom, ja.
Och men då, herregud, vem fångar in?
Nej, men alltså,
hur går
polispatrullen
när man kommer fram dit,
ja,
till platsen?
Man får ju klunsa såklart.
Ja, såklart.
Nej, men i det här fallet så las ju ormen i en brun papperspåse och veks ihop. Och sen så ringer man ju upp till, vad heter han, på Jonas på Skansen.
Ja, ja.
Och
bara,
vi kommer komma in med en orm, det har jag gjort flera gånger. Då går man ju liksom genom huvudentrén med en liten brun plastpåse, och de i kassan bara, hej hej. Typ som att...
Det fanns aldrig någon tanke om att lämna den till Hittegods eller något sånt där. Och sen
det hade
tjej
varit en ganska rolig... Skriv in den här. En och en halv meter. Återfås mot beskrivning. Nej, men skärp det nu. Nej, då går man in genom huvudentrén. Och så har man ju, när de ser en polisuniform med en brun papperspåse, då vet de att nu är det ju random sakdjur som ska upp. Men i det här fallet så åktes det i alla fall till Skansen, bagageluckan upp, påsen, bara, det är väldigt lätt.
Nej, slut.
Ingen orm.
Jag orkar inte.
Ormen borta. Letade igenom hela bilen. Bilen lämnas in på typ så här rekond. Bara, ni måste, det är en orm här inne. Den kan ju inte liksom i färd fara iväg. Nej, ingen orm. Nej, men det är ju bara så här, nej men den är ju inte här. Det måste ju ha tappats på vägen in. Nej, men den kan ju inte ha kommit in i bilen.
Nej.
Typ 2 månader senare, i samband med en kommendering. Ja. Typ fotboll, hockey, någonting sånt som ska ske uppe på hovet eller vad det nu är. Då ska en polis ta ut sin... Man har ju såna svarta insatsväskor där man har benskydd, tandskydd, hjälm. Ja.
Suspensoar.
Ja, ska dra upp dragkedjan. Nej. Vad ligger och sover ihopringlad i den vita hjälmen?
Nej.
Ormen. Och då bara, vänta här nu. Hur länge har den legat här?
Men, vad säger du?
Jättehungrig orm. Ja. Odefinierad. Nej, men det var ju bara att typ spärra av. Och bara, nu åker vi inte med den här ormen, utan nu får Jonas komma hit.
Taktikväskan, eller alltså väskan
har ju varit i bilen.
Lastutrymmet.
I lastutrymmet. Och sen har den ju burits in på polisstationen och legat där i 2 månader typ.
Han kanske har varit ute på nätterna när ingen, eller så här, när ingen har varit där, var det ju hamstrat.
Slingra runt på polisstationen. Nej, då hade man ju skitit på sig. Och man sitter alltså avrapporterat i natt och så kommer en orm för nej.
Usch, det där är min värsta.
Ormen bara som försvann.
Men du, apropå det, så är vi ju trots allt ett antal som anträffas avlidna. Och de behöver ju då såklart identifieras.
Du menar som har varit anmälda, försvunna och sen anträffas?
Ja, precis. Det vet man ju inte då. Alltså när man anträffar en död kropp eller ett skeletterat material så blir ju den första frågeställningen så här, okej, i det här
skeletterat material. Hur många gånger har du sagt i ditt liv? Ett skeletterat material?
Vad skulle du säga då?
Bones.
Bones.
Ja, nej, jag
fattar. Om man då gör det, anträffar ett skeletterat material så blir ju den första funderingen så här, okej, är någon i det här området där vi befinner oss som är saknad? Det blir liksom den första frågan. Och då vänder man sig ju till, man kollar ju med sin polisregion i första hand. Vilka har vi som vi saknar i regionen och kan det här vara någon av dem? Och förhoppningsvis så får man ju en idé där och då om en tänkbar liksom identitet. Men det här behöver ju ändå ske liksom enligt konstens alla regler. Alltså individen behöver identifieras.
Ja.
Så kroppen eller skelettdelarna eller vad det nu är transporteras ju då till rättsmedicin. Och så gör man en rättsmedicinsk obduktion. Och framförallt med syfte att identifiera personen. Vet du varför det är så viktigt att det sker? Tänker du som har koll på så himla mycket? Varför måste den identifieras? Varför är det så viktigt att man fastställer identiteten om någon? Självklart av etiska skäl.
Ja, annars vet man inte vem det är.
Men finns det andra skäl som du kan tänka dig?
Jag tänker, annars får man inte bort personerna ur försvinnande registret.
Nej, precis.
Om man inte kan säga att det här är den personen. Ja, match.
Match. Ja. Ja, men det är ju såklart ett givet skäl. Men det är också så här att man är ju med... Om du visste hur många olika register man är med i som en fysisk...
Ja, ja. Det går inte att avsluta en persons liv.
Nej, det är faktiskt
man lever ju vidare i all oändlighet annars.
Ja, men faktiskt. Så där är ju jätteviktigt. Alltså såklart, det absolut viktigaste är ju för anhöriga att få visshet och avslut. Det är ju nummer ett. Och också kunna få en grav kanske gå till och få fokusera på nästa fas liksom, i sin sorg. Process. Men sen är det ju också juridiska skäl, det här med alla register. Och jag menar bara en sån här sak som att försäkringar kan ju inte lösa ut eller falla ut förrän man har en livförsäkring till exempel. Förrän det är bekräftat att personen faktiskt är avliden. Och det kan få en massa liksom, konsekvenser. Så att i våran del av världen så är det ju en väldigt viktig rättsprincip att fastställa identiteten. Så är det inte i alla delar av världen.
Nej.
I många delar av världen så har man till exempel inte en folkbokföring som överhuvudtaget existerar. Så att man har ju knappt någon koll på vilka medborgare man har i ett samhälle.
Nej.
Och det där är en sak som vi ska vara väldigt tacksamma och glada för. Och jag vet... Jag tänkte berätta en liten anekdot som jag kom på här och nu. Men rörande just det här, hur viktigt vi tycker i stora delar av världen att det här är. Jag ingår ju i en samarbetsgrupp kan man säga, knuten till Interpol. Mm. Så en gång om året så är vi på konferens och får lyssna till andra kollegors presentationer om men så här, insatser där man har jobbat med människor som har anträffats utan känd identitet och hur man har lagt upp olika typer av operativa insatser när man ska bärga ett stort antal kroppar till exempel vid en katastrof och så. Och när jag var där för ett par år sedan så fick jag beskrivet för mig hur det gick till när ett flygplan som skulle gå från Rio i Brasilien till Paris försvann på radarn. Det här var 2009. Ett Air France 447 tror jag det hette. Med över 200 passagerare ombord. Mm. Och plötsligt försvann det här stora passagerarflygplanet från radarn. Och man trodde att det hade försvunnit, eller det försvann någonstans över Atlanten. Man visste ju inte var flygplanet fanns någonstans. Och veckorna gick och månaderna gick och man hade inte lyckats lokalisera flygplanet. Och då man kommer ju liksom förr eller senare till punkten så här, hur ska vi gå vidare? Liksom, hur mycket stora ansträngningar ska vi göra för att försöka hitta flygplanet nummer ett och nummer två kunna bärga och försöka få upp eller ta tillvara de här människorna som har avlidit i syfte att identifiera dem och återbörda dem till sina liksom, familjer och sådär. Jag kommer ihåg Estonia. Estonia låg på 50-60 meters djup eller någonting och man valde där till slut att inte fullfölja ju. Så att det är ju en punkt på agendan som förr eller senare kommer upp. Men här så tyckte man att nej, i Europa och i Frankrike som det var frågan om här så är det här en så viktig rättsprincip att de döda ska återfå sin identitet och återföras till sina familjer. Så vi ska göra allt vi kan för att försöka lokalisera flygmaskinen, flygplanet och även passagerarna ombord. Mm. Så man la ner ett gediget arbete på att försöka med sån här sonarinstrument och allt möjligt skanna av stora ytor av Atlanten helt enkelt för att försöka hitta flygplanskroppen då. Och då hade man ju fått signaler från svarta lådan eller vad det nu är som sänder ut signaler. Mm. Så man hade ett område om 5x5 kilometer eller något sånt där som man var ganska säker på att flygmaskinen låg i. Och till slut så hittade man i alla fall en del av en vinge och sen hittade man större delar av flygplanet och till slut kunde man lokalisera var det låg. Men då visade det sig att flygplanet låg på 4 kilometers djup. Mm. 4000 meter ner under havsytan. Och ja, att jobba på de djupen är ju inget man bara liksom så här, man slänger inte ner några dykare som
nej,
varsågoda.
Jag som för detta dykare ja. Tycker det är lite jobbigt. Ja.
Men man gav sig inte utan man inledde en ny fas i det här och tog kontakt med företag som jobbar med pipelines som är vana att jobba på stora djup. Och de konstruerade alltså en robot som kunde, alltså man satt på ett stort fartyg uppe på vid havsytan, styrde en robot 4000 meter ner med en liten joystick och lyckades med hjälp av den här roboten knäppa upp säkerhetsbälten på en stor mängd av de här passagerarna och få upp dem till ytan och återställa deras så att säga, identitet och ge dem ett värdigt avslut. Och det var över 100 i alla fall, jag tror 110 eller 115 passagerare man lyckades med det här. Och jag tycker det är ett helt fantastiskt exempel på liksom, när det blir fina ändå och så värdiga man kan avslut för de här människorna. Det måste kännas oerhört viktigt ju för alla de här familjerna. För varje försvinnande, tänker jag, är ju liksom omgärdat av, alltså det är ju ett öde på något sätt och varje sån här individ representerar ju en historia ju. Och det är väldigt viktigt att ha respekt för det, såklart. I alla fall om man jobbar med försvinnanden. Verkligen. Och så.
Alltså jag kommer tänka på, jobb som man har haft som liksom larmas in som försvinnande.
Mm.
Jag minns ett case där fick att personer, alltså allmänhet, har ringt in och sagt, ja men de har ringt 112 helt enkelt och sagt att det var en kille som slets in, trycktes in i en bagagelucka och bilen drog iväg. Det är ganska, då har man ju något att gå på här och nu.
Det är ju,
då är man ju snabb.
Allvarsamt.
Ja, men det är ett annorlunda handlingssätt i största allmänhet i samhället att trycka in personer i bagageluckan.
Mm.
Och de fick någon form av feeling att han vill i alla fall inte in där.
Okay.
Och då har man ju någonting att gå på. Det är en tid, en plats, kanske en bil, ett regnummer.
Mm.
Så att vi åker dit såklart till den som hade ringt in till polisen och börja höra oss för var, när, hur, klädsel, åt vilket håll, riktning, börja sätta så här vägspärrar och så vidare.
Mm.
Men vi höll bara på kanske en och en halv timme där tills det larmades in att den här personen som försvann på den här parkeringsplatsen, den har nu dykt upp någon annanstans. Så att, han ligger någonstans, jag kommer inte ihåg, det var också på en parkeringsplats fast i ett annat område.
Mm-hmm.
Så vi åkte helt enkelt dit och hittade en person som vi haft jättemycket att göra polisiärt med. En klassisk personrånare som brukar stjäla halsband av tanter på gångbanor och moppar och så vidare.
Mm.
I det här fallet hade han stulit fel moped, så kan man väl uttrycka det.
Okay.
Han har stulit en moped av en person som har en familj med ett ganska stort våldskapital.
Ah.
Så att han berättade att han hade skenavrättning. De hade tagit honom rätt ut i skogen och fått gräva sin egen grav.
Nej.
Han hade stått mitt ut i skogen för att gräva sin egen grav och sen satt en pistol mot huvudet på honom. I det här fallet utan patroner i. Och så hade det klickat. Och sen sa de ju bara lämna honom där. Och sen så hade det kommit en annan bil och tagit honom och kört honom tillbaka. Men han försvann ju. Och då kommer jag tänka på ytterligare en grej. Vi har ju såna övningar där vi ska gripa väldigt, väldigt farliga personer i folkmassor.
Ja.
Oftast det kopplat till demonstrationer och så vidare. Att det är, den här personen ska in nu, rakt från folkmassan. Och då övar man på det genom att vi ställer ut poliser runt om och sen så övar man liksom på metodiken rent krass, hur man, nu säger vi att den här personen står mitt i den här folkmassan, tänk mitt på, inte vet jag, något torg någonstans, och så övar man liksom hur man kan åka dit, hur man kliver ur bilen, får tag några skyddspersoner, några bär och så in, tjuff, åka. Väldigt noga att innan man gör såna övningar så ringer man till polis till kommunikationscentralen och säger att ifall någon ringer in idag att det försvinner personer som kastas in för att det inte ska bli som den här killen då.
För det, så är det ju alltid, polisen blir nedringda.
Ja, det kan man ju tro, men i det här fallet, vi höll alltså på en hel dag i Stockholms innerstad. Vi gjorde 8 stycken ingripanden runt om på platser mitt på blanka dagen. Så vi gjorde 8 stycken såna här.
Oj.
Ja. Gissa mina samtal som kom in till polisen.
Oj,
till
men det måste ha varit typ hundratals, tänker jag.
4. 4 personer har under hela dagen ringt in till polisen och bara det kom en svart skåpbil och de ryckte in personer. 4.
Men det är ju helt...
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Det är ju trots allt några individer då som sagt som aldrig anträffas också, som efter ett stort antal år liksom inte ännu har anträffats.
Blir man dödförklarad till slut? Ja. Även fast man inte är hittad?
Ja, till slut blir man det.
Ja.
Det här styrs ju av lagar och regler. Och nu är jag lite dåligt påläst vad som gäller just nu, för det här regelverket har ändrats vid flera tillfällen.
Okay.
Men tidigare så har det varit, jag tror det är 10 år efter att en person har försvunnit, så kan man som anhörig då ansöka om att få den här individen dödförklarad. Just för att också underlätta när det gäller alla de här juridiska och andra processerna. Men efter tsunamikatastrofen 2004, då gjorde man faktiskt en ändring i lagen. Så att man nu kan ansöka om dödförklaring tidigare om man kan, så att säga, med stor visshet säga att vederbörande faktiskt befann sig i Sydostasien.
Det är liksom skäligt att tro att
men precis.
Finns någonting som
personer
pekar
kanske,
på, den, på den riktningen.
Man kanske har fotografier från personen strax innan den här händelsen då inträffat. Eller man tar Thailands exemplet, så kanske man har en passagerarlista som man kan visa.
Men du, tsunamin, var det inte flera som passade på att lite lägligt försvinna då?
Jo, men du var...
som inte gjorde det, men de tänkte att här har jag chansen att gå under...
Ja, men exakt, för det är ju så också att det kan ju för vissa människor finnas intresse av att faktiskt gå under jord och själv valt att säga försvinna. Och det behöver ju inte bara vara kriminella individer så att säga. Det kan ju finnas andra skäl till det. Det händer ju faktiskt att folk bara är trötta på sin tillvaro eller av något annat skäl bara vill försvinna bort ett tag och drar iväg utomlands och sådär. Och sen dyker upp igen som gubben i lådan något år senare. Och så finns ju de som vill liksom byta helt då, liksom, ja... flytta eller komma hemifrån, höll jag på att säga, komma ifrån Sverige och kanske söka lyckan på annan plats i världen.
Börja om från rutan ett.
Börja om från ruta ett, och det kan ju vara av skäl relaterade till att man har varit involverad i någon kriminell verksamhet eller känner sig utsatt av något skäl kanske. Jag vet inte.
Bara ha extremt dysfunktionella hemförhållanden.
Ja,
det finns ju
det
faktiskt de som
gott
inte
något,
vågar gå den rätta vägen.
Absolut, men så är det ju. Så att, ja, nej, men för att summera då så kan man ju säga att det finns många olika skäl till att människor försvinner. Och
de flesta kommer tillbaka. Det är väldigt låg sannolikhet att man skulle bli kidnappad.
Ja, det känns
tryggt. Och om man blir det så är det väldigt stor sannolikhet att polisen kommer klara upp det.
Precis. Om man inte är anträffad inom 60 dagar så kommer ärendet hanteras centralt eller nationellt. Och man kommer att ingå som en individ i det så kallade försvinnanderegistret. Och i det registret kan jag nämna också så finns det idag ungefär 800 individer. Från, jag tror det som lades in tidigast är från 50-talet någon gång och fram till idag. Och i registret finns också personer, alltså utöver människor som är saknade och försvunna, så finns också uppgifter om människor som anträffas avlidna då och utan känd identitet och där man inte ännu har kunnat fastställa identiteten på den individen på grund av att vederbörande inte har anmälts försvunnen.
Nej.
Sådana fall finns det ju också, även om det är väldigt få. Och några av dem...
Gud vad deppigt.
Ja, det är ju jätteledsamt såklart.
Ingen saknar.
Nej, men det kan ju vara så att man är saknad men man faktiskt inte är saknad i Sverige.
Nej, okej.
Och det är så vi jobbar, vi som ägnar oss åt de här fallen, att faktiskt se till så att man gör efterlysningar i andra länder och sådär. Så i vårat fall, vi som är duktiga på tänder... Vi kan skicka ut då en efterlysning via Interpol och ut till alla medlemsländer och deras rättsodontologer. Och så får de göra sökningar mot sina register och se, har vi någon person saknad som överensstämmer med den här tanduppsättningen eller vad det nu kan vara, som man har sett på den här kroppen som har anträffats i Sverige.
Ja.
Så att, ja, och sen det här att det är viktigt med ett avslut för anhöriga och av juridiska och andra sociala, etiska skäl. Bra. Och gud Lena, det blev nästan lite deppigt där. Lite snudd på P1-dokumentär eller något.
Ja, kan du inte... men det är ganska deppigt med människor som försvinner oavsett om det är brott eller frivilligt.
Jo, men... det är ju det. Men kan du inte försöka runda av det här avsnittet med... Ja, men du brukar ju ha så mycket roliga anekdoter.
Men det är inte bara människor som försvinner.
Nej.
Alltså på våra arbetspass. Vi har ju varit med om allt. Jag har varit på hoppningar, det är också deppigt, framför tunnelbanan. Men där man liksom har sett sig själv utifrån och bara... Jag går på riktigt och letar efter en försvunnen kroppsdel. Ja, det saknas en arm.
Du kanske ska förklara det
ja,
för våra
människor som hoppar framför tunnelbanan.
Ja,
på spåret helt enkelt. Mm. Man kommer dit och man bara... Okej, nu har jag fått ihop allting, men nu ska vi se hur en människa är uppbyggd, är det saknas en arm.
Ja.
Det har ju faktiskt anträffat sen när tågen ska städas att armen sitter liksom fast
under.
Ja, men vid vindrutetorkan liksom upptryckt. Så, ja, där var den sista delen. Jag har ju kriminella som har försvunnit. Man har gripit dem, man ska precis stoppa in dem i bilen och de börjar springa så att man helt enkelt den gamla klassiska fångspillan
fångar som försvinner.
Nej, men alltså rymmare helt enkelt.
Ja. Du, bra uppslag för
min kollegas bil försvann.
Va?
Ja, men vi var ute och åkte bil. Alltså åkte polisbil. Ja. Och sen så åker vi förbi så säger han, där var min bil. Jag bara, va?
Vadå? Alltså,
ja, han ser sin egen bil på rull. Jag bara, men står inte den på polisparkeringen? Det trodde jag med.
Ja,
du får
gärna
åka efter. Så då när vi stannade bilen och sa jag till min kollega, du lämnar inte bilen. Du får sitta
du
kvar.
Du sitter kvar.
Du sitter kvar. Jag går ut och gick till den här killen och bara, tjena, körkort tack. Så här, vems bil är det? Ah, lånar den av en kompis.
Ja.
Okej, vad heter den kompisen?
Jag ser att du har en skruvmejsel sitter i tändningslåset här också.
Ja, jag bara, och så pekar jag bak. Då stod min kollega och bara, det bara fnös ur näsborrarna. Du, jag vet inte hur jag ska lägga fram det här till dig, men det är hans bil som du kör. Det var så här, ridå.
Fantastiskt.
Ja, mycket olika saker som försvinner.
Ja,
det var det.
Det. Men du, vi får väl knyta ihop säcken här.
Ja.
Och vi ska väl informera också om, tycker jag, att vi har ett Instagramkonto.
Ja.
Som vi blir väldigt glada om man kikar in på till som tätt. Och följer oss såklart.
Mm.
Ljungdahl och Ginghede heter
yes.
kontot. Det kommer även upp om man söker på Över min döda kropp.
Och lyssna frågor.
Ja, för tusan.
In där och ställ frågor till oss.
Ställ frågor och mejla oss om ni vill. Ljungdahl och Ginghede @gmail.com. Ljungdahl och Ginghede @gmail.com.
Gött.
Gött mos.
Vi ses nästa vecka om vi inte har försvunnit.
Ja.
Hej.